Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn, låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdes och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Så sa Jesus till de 12 blivande apostlarna och till alla de lärjungar som lyssnade till honom på berget i Galileen, i det som vi kallar för bergspredikan. Ordet finns i en av texterna för den här söndagen, sjätte söndagen efter trefaldighet, fast i en annan årgång. Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Det är frågan om rättfärdighet som är Nya testamentets helt avgörande fråga. Och för att få vara med i himmelriket fordras inte vilken rättfärdighet som helst. Inte ens de judiska skriftlärdes och fariseernas dög. Än mindre det som du och jag presterar. När du ser tillbaka, som jag, på hur du var mot din mamma eller din pappa när du växte upp. Var det rättfärdighet? Eller ditt sätt att umgås med dina barn i tålamodskrävande situationer. Var det kärlek och rättfärdighet? Eller ni barn eller ni unga, när mamma bad dig fixa köket och du sa något surt, antingen du gjorde det eller inte, var det kärlek och var det rättfärdighet? Eller för att ta en helt annat exempel, när du går förbi en av de många tiggarna som finns i stan och så vänder du bort huvudet och så tänkte du, nej, jag hjälper egentligen inte med genom att lägga någonting, någon slant eller någon sedel. Det måste till helt andra förändringar. Och det är ju sant. Det är ju helt sant. Fastän vi just nu här i landet har åtskilliga av dem som Moses talar om i dagens gammaltestamentliga text. Han säger bland annat så här: om det finns någon fattig hos dig, så ska du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder. Är det rättfärdighet när vi går förbi tiggaren? Eller en helt annan sak: när du sitter till bords och fikar med någon, med en medkristen, och talar helt plötsligt om en annan medkristen, en syster eller en broder i tron, och talar om felen som hon eller han gör, och så medverkar du till splittringen bland Guds barn. Är det rättfärdighet? Eller ännu en helt annan sak: du får höra att en av dina grannar har blivit änka för 4 månader sedan, och du har inte en aning om detta, för du har inte sökt upp och inte kollat av hur det står till där borta i det andra huset. Och därför visste du inget. Var det kärlek? Var det rättfärdighet? Om inte er rättfärdighet övergår fariseernas och de skriftlärdas, kommer ni aldrig in i himmelriket, sa Jesus. Och Jesus säger i samma predikan: var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Fullkomliga. Herren säger fullkomliga, så som er far är fullkomlig. Fullkomliga i rättfärdighet. Nej, vi måste bara erkänna, nej, det är vi inte. Vi är inte det. Men hur ska vi då komma in i Guds rike? Nej, vi kommer inte in genom vår egen rättfärdighet. För vi har ingen. Genom det som vi själva gör. Men, och nu kommer ett oerhört viktigt men. Vi är samlade här kring honom som har vunnit en helt annan rättfärdighet åt oss. Genom sitt fullkomliga liv och genom sin ofattbara död på korset. Kära medkristen, när du döptes, då räckte han dig denna underbara rättfärdighetens dräkt och satte den på dig. Och när du nu bekänner dina synder, de synder som du har blivit påmind om som dina, så förnyar han för dig den vita dräkten och renar ditt samvete med sin förlåtelse i kraft av sitt blod. Och när du sen kommer till det heliga bordet, så ger han dig sin kropp och sitt blod. Och så vill han att du går tillbaka till din vardag, till människorna där, och gör gott mot din maka, mot din förälder, ditt barn, din granne, den fattige tiggaren, och talar väl om din medkristne, också när du vet att han har många brister. Klädd i Kristi rättfärdighet, det är att vara klädd på ett sådant sätt att man kan komma in i himmelriket. Och det är, hör och häpna, detta är att bli ansedd som oskyldig. Oskyldig inför Gud och oskyldig in i mitt eget hjärtas samvete, så att jag får säga: Herre, jag är oskyldig och du får pröva mig, för jag är rättfärdig och jag är oskyldig, för jag är klädd i din egen rättfärdighet, och då får jag lov att vara hos dig och stå inför dig. Och klädd i den, så kan du ha frid i samvetet till att kunna göra gott mot den som Herren låter komma i din väg. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre Jesus, du som gick korsets väg till slutet, ge oss mod att följa den väg din kärlek visar oss. Förnya oss genom anden så att vi lever efter din vilja och kommer allt närmare dig och de som du har gett oss att älska och tjäna. För din barmhärtighets skull. Amen. Vi lyssnar till dagens gammaltestamentliga läsning som är hämtad ifrån femte Mosebok och det 15:e kapitlet. Mose sa till Israel: om det finns någon fattig hos dig en av dina bröder i någon av dina städer i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Du ska villigt ge åt honom, och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Ty för en sådan gåvas skull ska Herren din Gud välsigna dig i alla dina verk och i allt vad du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig, du ska villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. Och dagens epistel, aposteln Paulus skriver till församlingen i Filippi. Om vi nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Så lyder Herrens ord.
När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit upp. Han sände budbärare framför sig, och de gav sig iväg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det sade de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem, och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sade någon till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Till en annan sade han: Följ mig. Mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sade till honom: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sade: Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: Ingen som ser sig om sedan han satt handen till plogen passar för Guds rike.
Vår evangelietext och predikotext idag, den avslutas med tre korta samtal. Tre olika människor som handlar om lärjungaskap och vad det kostar. Vi kanske inte ska förstå de här tre samtalen som att de hände precis efter varandra, men Lukas har nog snarare velat placera dem här tillsammans för att just visa det som rubriken i folkbibeln säger: lärjungaskapets kostnader. Och då har vi först mannen som ivrigt deklarerar att han ska följa Jesus vart han än går. Och enligt Matteus så vet vi att han var en skriftlärd. Det finns inte med här i Lukas. Jesus avfärdar honom inte, men pekar på att livet i hans efterföljd kommer att ha konsekvenser. Många människor har kanske i en känsla av begeistring lovat följa Jesus, men efterhand har det visat sig att det har varit som i liknelsen om såningsmannen som sådde på stengrunden. Det växte snabbt upp men förtorkade i solen. Så har vi den andra mannen. Han är med största sannolikhet redan en lärjunge, även om han inte är en av de 12. Annars hade inte Jesus sagt till honom att han skulle gå ut och förkunna Guds rike. Jesus säger att han ska låta de döda begrava de döda. Vi vet inte närmare omständigheterna kring detta. Men det handlar inte om att Jesus inte menar att man ska bevisa sina föräldrar den heden att man begraver dem. Däremot så understryker Jesus att hans rike är de levandes rike. Och kanske att vi kan tolka det ungefär så här: låt dem andligt döda begrava de fysiskt döda. Pappan är utanför räckhåll för sonen, och i jämförelse med att predika Guds rike så är det att begrava en död av mindre betydelse. Och så har vi den sista mannen. Och där stod det så här: en annan sade: jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Föreställ er att ni skulle plöja en åker med en gammaldags plog med en eller två oxar förspända. Av det jag har läst så verkar det tämligen svårt att göra det. Ska ha ena handen på plogen och trycka ner den ordentligt i jorden, och med den andra så ska du styra dina oxar. Och så försöker du göra det och titta bakåt istället. Det kommer sannolikt att vara i bästa fall ett ganska tveksamt resultat. Men samtidigt, det är ju inte en orimlig önskan mannen har, att ta farväl av sin familj. Och i de flesta biblar så finns det också en referens till Första Konungabokens 19 kapitel, där Elisa säger ungefär detsamma till Elia när Elia kallar honom. Och Elia har inga invändningar mot att Elisa går hem och tar farväl av sin familj. Det som måste vara skillnaden här, och som Jesus med den lite humoristiska metaforen pekar på, är att för den som inte är beredd att släppa det gamla livet för att börja det nya, så kommer det inte att fungera att följa Jesus. Kanske var det så att Jesus visste att mannen som ville ta avsked skulle övertalas av sina nära att inte ge sig iväg på något så dåraktigt som att följa en kringresande predikant. Som vanligt kunde vi önska att vi hade fler detaljer för att stilla vår mänskliga nyfikenhet. Vad hette de här tre människorna? Vad var deras bakgrund, och framförallt, hur gick det för dem? Blev de eller fortsatte de att vara lärjungar? Vi vet inte det. Vi kan i alla fall se två saker. För det första, lärjungaskapet har kostnader. Vi kan inte leva som gudlösa. Vi har en lojalitet som förpliktigar oss att följa Jesus oavsett vad det kostar. Det kan handla om saker som vi måste ta avstånd ifrån, aktiviteter som vi inte kan vara med på, livsval som vi måste göra. Det har för oss alla konsekvenser i hur vi lever våra liv tillsammans med människorna i vår omgivning. Och så kan vi för det andra också se att Jesus levererar inte några standardsvar. Är det någon av er som någon gång har brevväxlat med någon svensk myndighet, så vet ni att formuleringar, eller kanske hela brev rent utav, är standardsvar. Det kanske är ställt till mig, men det är inte personligt. Jesus såg rakt in i dessa tre människors hjärtan och ger dem ett personligt svar baserat på hur det egentligen förhåller sig. Vi är inte lärjunge nummer XX. Lika lite som vi tänker så om våra barn som enbart ett nummer i syskonskaran. Denna avslutning av det nionde kapitlet i Lukas är bara en liten del av ett långt kapitel. Inte det längsta kapitlet i Lukas, men det är 62 versar och mycket hinner hända i det här kapitlet. Jesus sänder ut de 12. Jesus mättar de 5000. Vi får höra hur Petrus bekänner att Jesus är Messias. Vi får den underbara beskrivningen av hur Jesus för en kort stund låter sin gudomliga natur skina igenom på förklaringsberget i sällskap med två hjältar från Gamla testamentet, Mose och Elia. Och vi får höra om hur Jesus driver ut en ond ande från en besatt pojke och hur han förutsäger sitt lidande. Alla dessa händelser är inramningen till det som är vår text här idag. Texten börjar med att det står att Jesus är fast besluten att lämna Galileen och gå mot Jerusalem. Och jag vill att vi särskilt ska notera detta. Fast besluten. Det stod så här: när tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Jesus var inte ett offer för omständigheter. Och detta understryker Jesus själv efter att Petrus i kärlek och förtvivlans mod lyckas med konststycket att hugga örat av Malkus där i Getsemane. Då säger Jesus: tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? Jesus är herre över händelserna och visste absolut vad som väntade i Jerusalem. Vi började med att tala om de här tre människorna i slutet av texten. Och så kontrasterar vi det med hur Jesus fast besluten gör sitt uppdrag här på jorden. Och vi kan inte annat än konstatera hur bräcklig och svag den mänskliga viljan är. Hur många gånger har vi inte själva föresatt oss att vi ska göra någonting? Enkla saker kanske, som att börja motionera, äta hälsosammare eller kanske sluta snusa. Bara för att ett tag senare inse att viljestyrkan räcker inte till. Och då pratar vi enbart om högst alldagliga jordiska ting. Vi delar denna mänskliga erfarenhet med alla människor. Somliga har visserligen ett större mått av viljestyrka än andra. Men när det kommer till bitar som gäller att leva mer som en lärjunge, så är inte viljestyrkan tillräcklig hos någon av oss. Kanske att vi till det yttre kan bli lite bättre, läsa Bibeln lite mer, be lite mer, men leva ett liv rent i tanke, ord och handling, det klarar inte ens den med störst viljestyrka. Ändå är det som är kravet på en Jesu lärjunge. Paulus uppmanar vid ett tillfälle i brevet till församlingen i Filippi: för övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det är alltså vad som ska vara inne i vårt huvud. För min del så vet jag att jag inte har kunnat följa denna uppmaning. Men vår käre frälsare är fast besluten. Vi talar ibland om järnvilja. Och i så fall måste nog Jesus själv vara definitionen av järnvilja. Inget kan rubba honom från att fullfölja den gudomliga planen för hans älskade människors räddning. Han frestades i allt, både av den onde i öknen, men också av sina närmaste vänner. Och vi kommer ihåg, och vi kan läsa om det, hur Petrus försökte få Jesus att avstå ifrån sådana tankar som lidande och död. Och vid ett annat tillfälle så ville människor göra honom till kung. Och för många av oss hade säkert en sån tanke varit ganska frestande. Det är tröstande att tänka på Jesu beslutsamhet. Han visade genom sitt liv och sin lydnad att han var att lita på. När vi läser de trösterika orden i Bibeln som talar till oss arma syndare, så är den som lovar nåd och förlåtelse den fasta klippan. När Jesus till kvinnan i Simons hus säger: "Dina synder är förlåtna", så är det inte bara sagt med oändlig kärlek, utan med den samma fasthet som vi ser i vår text när Jesus medvetet går mot sin egen död. När Mose mot slutet av sitt liv, efter ungefär 40 år tillsammans med Israels Gud, den allsmäktige guden, när han skulle ta avsked av Israels folk, så höll han ett tal. Men han sjöng också en sång. Och i början av den så sjunger han, och vi kan läsa om det i 5 Moseboks 32 kapitel: "Herrens namn ska jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han är klippan, fullkomliga är hans gärningar, för alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han." Den är trofaste Gud som stod ut med Israels alla svek och alla avfall för att de var hans folk och han hade förbundit sig genom ett avtal med dem. Och för att det var hans plan för hela mänskligheten att Israels folk skulle finnas där på just den där lilla omdebatterade plätten i Mellanöstern. Denne trofaste Gud är den vi möter i dagens text. Det är den samma Israels Gud som vi möter här. När Gud för Israels barns olydnads skull straffade dem och lät dem gå ungefär 40 år extra i öknen, så gick han med dem under den tiden. Om en vecka så firar vi Kristi förklaringsdag. Som ordet förklaring används i svenska språket idag hade det kanske varit bättre att kalla det Kristi förhärligandes dag. Med på förklaringsberget var en av apostlarna som vi möter i ett hetlevrat förslag i dagens text. Johannes hade eventuellt tillsammans med sin bror Jakob varit just de här två budbärarna som hade fått ta emot beskedet att Jesus sällskap på väg till Jerusalem var inte välkomna att stanna i byn. Vi kan tycka att det låter ju oerhört drastiskt med förslaget om eld från himmelen. Men om vi har det i åtanke att de helt nyligen hade varit på förklaringsberget och mött Elia, så kanske att det var Elia de tänkte på, som vid ett tillfälle i slutet av sitt liv kallade ner eld över den onde Ahasjas soldater. Och det kan man läsa om i Andra Konungabokens 1 kapitel. Så ur ett mänskligt perspektiv så är det kanske inte så konstigt. Tordensbröderna, som de också kallas av Jesus, de har sällskap med Jona, som satt och hoppades att Gud ändå skulle ödelägga det förhatliga Nineve. Men så vet vi att Johannes, han fick leva länge och var sannolikt den enda av apostlarna som inte led martyrdöden. Han kom att kallas kärlekens apostel. Från att av Jesus fått namnet Tordensbröderna, så gick han till att bli kallad kärlekens apostel. Och författare till det underbara Johannesevangeliet och en verklig kyrkans stöttepelare. Så kan Gud verka i en människa som följer honom. Och så när vi i Bibelns sista bok möter den gamle Johannes. När han är förvisad där till en ön Patmos. Så är det med en inledning i Uppenbarelseboken som liknar nästa söndags tema. Och jag undrar om Johannes kunde känna igen Jesus från förklaringsberget. Jag tror det. Reaktionerna var i alla fall de samma vid båda tillfällena. I Guds närvaro föll han ner som död. Johannes beskriver det själv så här i Uppenbarelsebokens första kapitel. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i en helång dräkt. Och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen. Och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen. När det skiner i all sin kraft. Denna underbara och förskräckande uppenbarelse för den gamle trogna aposteln visar Jesus som härskaren, men också den som håller sin hand över sin kyrka. När så Johannes, några år senare, vi vet inte exakt, slöt ögonen för sista gången här på jorden och fick höra: du gode och trogne tjänare, gå in i din herres glädje. Så var det inte för vad han själv hade åstadkommit, utan för det Jesus fått uträtta i och genom honom. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer. Den allsmäktige. Denne mäktige Gud är det som kallar oss till efterföljd, till sina lärjungar. Vi kan inte skärpa oss och vara Jesu lärjungar, eller ens ta oss i kragen och bli lärjungar. Johannes beskriver även det i sin inledning i Uppenbarelseboken exakt hur det går till. Och vems förtjänst det är. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och far. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Så till sist får vi som är Jesu lärjungar i nådens år 2017 ta vår tillflykt till samma klippa som Mose, Israels barn, apostlarna och alla de många trosyskon som har gått före oss hem till himmelen. Och vi får låta Jesaja påminna oss när vi känner tvivel komma smygande. Han skriver så här i det 26 kapitlet. Förtrösta på Herren för evigt, för Herren, Herren är en evig klippa. Amen. Tack kära Herre för din trofasthet mot oss. Tack för din kärlek till oss människor. Tack för att du bestämde dig för att rädda oss människor. Och tack för att du vill ha var och en av oss här inne som din lärjunge. Som en del i det kungarike av präster som du har instiftat. Och låt oss en dag få fira gudstjänst i himmelriket. Och låt inte någon enda här inne saknas den dagen. Amen. Låt oss så stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.